Äntligen stod prästen i predikstolen. Så börjar en av de mest berömda svenska romanerna av Selma Lagerlöf. Och så utbrister kanske några av er här idag. Som har längtat efter att pastorn ska stå i predikstolen för att synas och höras bättre. Och nu står han där. Och han står här för att tala om ordet äntligen. För äntligen betyder till slut. Det är nämligen precis det som den här dagens texter handlar om. Och det kan översättas till slut. Äntligen. Det handlar om hur det ska bli till slut. Och som tema för predikan har jag, som ni redan hört, satt temat kärt möte. I väntan på kärt möte. Och om ni har tänkt på psalmerna som vi hittills har sjungit, så förstår ni att det temat är dominerande i den här gudstjänsten. Att vi väntar på något gott. Bland de olika texter som finns för den här dagen väljer jag första Korintierbrevet 15 och några verser där. Liksom alla dör genom Adam, så ska också alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning, först Kristus och därefter vid hans ankomst de som tillhör honom. Sen kommer slutet. När han överlämnar riket åt Gud, Fadern, då har han förintat varje välde och varje makt och kraft, ty han måste härska tills dess att han har lagt alla fiender under sina fötter. Den sista fienden som förintas är döden, ty allt har han lagt under sina fötter. Och när det heter att allt är lagt under honom är naturligtvis den undantagen som har lagt allt under honom. Men när allt har lagts under honom ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt överallt. Att det mesta i tillvaron har ett slut, det påminns vi ständigt om. Dagarna tar slut. Nätterna tar slut. Hösten tar slut. Vintern också. Barndomen tar slut. Tonåren tar slut. Och arbetslivet tar slut. Ibland tar orken slut. Och ibland tar lusten slut. Inför en del som tar slut säger vi äntligen. Det är när det händer någonting som vi har längtat efter. Äntligen kommer bussen när vi står och fryser vid hållplatsen. Äntligen kommer julen. Och en del säger, äntligen är julen över. Och kanske flera med mig suckar ett äntligen på kvällen när man får gå och lägga sig. Äntligen sängen. I kyrkan finns ibland inte bara ett äntligen när prästen stiger upp i predikstolen, utan också när han stiger ner och man säger äntligen är predikan slut. Motsatsen till det här att vi längtar efter äntligen, det är oron för att någonting ska ta slut. Någonting som vi vill behålla. Njutningen, välbehaget, mitt i en god gemenskap, när musiken är underbar och under de ljusa varma sommarkvällarna kan man känna: måtte detta aldrig ta slut. Men idag handlar det om tidens slut och världens slut Och det väcker motstridiga känslor. Både längtan och fruktan. Så har det varit genom hela kyrkohistorien, kanske genom hela världshistorien. Och tanken att världen ska gå under, den är inte alls ny. Sådana tankar har funnits nästan varje århundrade. Och i vårt århundrade får den ny näring när signalerna kommer att själva planeten är hotad. Och en del bibeltexter, det ska erkännas, är nog så skrämmande. Länge var det också så att domsöndagen, som dagen är idag, hade titeln den yttersta domen. Det hette så. Det var temat och det var en ödesmättad dag. Och jag har genom mitt liv mött ett antal frikyrkobarn som har långt upp i livet burits med sig en skräck för domsöndagen, för att Jesus ska komma tillbaka och hämta vissa och andra ska få stanna kvar. När vi ska försöka svara på hur det blir när det tar slut, då är vi, som jag har sagt flera gånger, inte från den här predikstolen men från den där nere, har jag sagt, vi är på trons mark. Vi vet inte. Ingen vet. Det vi kan göra är att sätta tillit till någon auktoritet, någon prognos. Och kristna har i alla tider valt att sätta tilliten till det som Bibeln säger. Och även om det inte är något alldeles enkelt och entydigt budskap, så kan vi ha kunskap om vad Bibeln säger. För många år sedan när jag blev pastor så hade jag nog en känsla av att jag skulle behöva hitta på fyndiga saker att säga. Och att det var en väldigt betungande uppgift. Och nu när jag har blickat tillbaka så har jag blivit klar över att det var inte det som jag fick som uppgift när jag blev pastor. Jag skulle inte hitta på något. Jag skulle vidareföra det jag hade tagit emot. Någonting som hade getts till mig att förkunna evangelium om Jesus som gick omkring bland människor, gjorde väl och hjälpte alla. Som dog och som uppstod och som ska komma tillbaka. Det budskapet har jag ju fått ta emot. Jag har satt min tillit till det. Jag har levt på det. Jag har fått i uppdrag att föra det vidare. Och ändå förstår jag det inte helt och hållet. Den uppgiften som jag har som predikant är alltså för det första inte att hitta på något eget. Och en annan sak som jag inte fick som uppgift, det är att förklara hur det blir för alla andra som inte tror på Jesus, eller att världen är i ett eländigt skick eller så. Det vet ändå alla. Min uppgift är att tala om en lösning, inte om ett problem. Om en lösning i ett problem. Om en öppning i ett mörker. Under den kristna historien så kan vi veta ungefär vad kyrkan har trott och sagt. Vi som har, under en del av oss i alla fall här i kyrkan, har följt den första kristna församlingen när vi har läst apostlagärningarna. Och då vet vi att den första församlingen, de längtade efter att Jesus skulle komma tillbaka. De fruktade det inte. Det var deras förhoppning. Och i varje nattvardsfirande bad man, åtminstone enligt en av de äldsta källor vi har, så bad man, må din nåd komma och denna världen förgå. Hosianna, Davids son. Jag har funderat på hur de föreställde sig att det skulle gå till när den här världen förgår. Och jag har funderat på hur vi tänker hur det ska gå till när världen går under. Men sådana föreställningar har funnits genom hela historien. Och även vi i många nattvardsfiranden, i de flesta nattvardsordningar, så säger vi precis samma sak. Din död förkunnar vi, din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer åter i härlighet. Så trots att världen bara fortsätter och väntan fortsätter, så har det varit ett genomgående tema i kristen tro att vänta på att tiden ska ta slut. Och jag tänker så här, det har den ju också gjort. För den ena generationen efter den andra har tiden tagit slut. Och till slut ska tiden ta slut helt och hållet. Det är inte bara den kristna kyrkan som har tänkt må denna världen förgå, ditt rike komma. Det finns andra ideologier som har tänkt likadant. Den marxistiska ideologin bygger på att den här världsordningen ska förgå. Tanken är att det ska ske genom en våldsam revolution där den ena klassen ska ta över för den andra. Och det finns andra tankar om hur det ska gå till. Men vad säger då åt? Och hur läser jag då Bibeln? Jo, Paulus talar om förvandling. Världen ska förvandlas. Också vi ska förvandlas. Gud ska förvandla sin värld som lider under olika former av ondska och sjukdom. Det hoppet kan väl kanske också kännas kusligt för en del. Att tänka att slutet är gott, allting gott, är ju inte så enkelt. För man tänker att vägen dit kanske är ganska svår. Förvandlingen. Det där att från att vara larv till att bli fjäril är ju underbart. Men det kanske är svårt. Och då tänker jag också på att många av mina nära anhöriga redan har varit med om det. Eller är med om det nu. Det som vi har framför oss. Det är någon sorts förvandling som Paulus talar om som ska ske med jorden. Och som är förknippat med Jesu återkomst. Om ni nu har tänkt på psalmerna vi sjunger så kan ni märka att de kommer från olika tider. Den vi sjöng alldeles nyss var från 1700-talet. Den första från 1900-talet. Och nu kommer en liten dikt ifrån 1600-talet. Lasse Lucidor, en poet som kanske inte var Guds bästa barn, han skrev så här. Döden gör mig icke häpen, ändock han är faselig. Ty han är av Kristus dräpen och han kan icke skada mig. Domen fruktar jag väl stort efter att jag illa gjort. Men den trösten jag ej glömmer, att min broder Jesus dömer. Jesus hjälper ut i nöden, ut i livet som i döden. Lägger ni märke till att domsöndagen har ljusnat. Psalmerna är ljusa. Orden är ljusa. Och så här i den mörkaste november så har också dagens tema bytts ut i psalmboken och kyrkåret. Det heter inte längre den yttersta domen. Det heter Kristi återkomst eller Kristus konungens dag. Det har bytt perspektiv. Och psalmerna idag i gudstjänsten talar om samma sak, och den allra vackraste av dem kanske kommer som sista psalm, 313. Vad menar jag när jag tänker på temat väntan på kärt möte? Ja, jag ser framför mig någon som sitter på tåget eller på flyget eller som står på Arlanda och väntar på någon som man ska få träffa igen. Jag har rest ganska mycket under en period i mitt liv och jag vet skillnaden mellan att det står någon och väntar och att man ska åka hem till sig själv. Att ha någon som väntar ger färg åt hela resan. Det är någon som väntar på mig. Det gör att jag på något vis förbereder mig. Och jag tror att den bilden är vad många kristna har haft. Att jag är på väg mot ett möte och på något vis färgar det mitt liv. Att jag är på väg mot det där mötet. Då kan ju någon säga, ja men är det inte så att Jesus vandrar över vår sida hela tiden? Sitter inte han med mig på tåget precis hela tiden? Ja, det är en annan bild. Och den här veckan har jag nu gått och gnolat på en fras som inte kan släppa mig. Det är Ingemar Johansen som har lyckats få ihop de där perspektiven. Då han skriver, han som kommer, han har alltid funnits här. Ja, han fanns här när du föddes. Och han bär dig när du dör. Han som kommer, han har alltid funnits här. Det är inte något konstigt att det ingår i mysteriemässan. För det är ju ett mysterium. Se, en dag kommer Herren från sin framtid. Ja, han kommer, ingen vet hur eller när. Som en blixt när den klyver nattens himmel ska vi förstå att han har alltid funnits här. Ja, en dag blir det osynliga synligt. Vi ska se den uppståndne som han är. Ja, den dagen då öppnas våra sinnen. Vi ska förstå. Han har alltid funnits här. Och så kommer då en fråga i mitt predikoutkast. Men oron för slutet då? Den som många har, kanske till och med rädsla, är den alldeles obefogad? Kan man bara slappna av och lita på att det här blir ju hur bra som helst? Hur påverkar det konkret i våra liv? Och då tänker jag på, om det inte finns någon som möter, man har visserligen sagt det, men tänk om de inte står där. Eller tänk om de inte vill träffa oss. Eller tänk om mötet blir dåligt. Det som jag har satt sån förhoppning till. Tänk om jag inte får vara med på den slutliga festen. Hur ska jag förbereda mig inför en sån ovisshet? Och då kommer det andra bibelordet som jag har valt för den här dagen. Så här skriver Johannes i sitt första brev. Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn? Det är vi. Världen känner oss inte därför att den aldrig har lärt känna honom. Mina kära, nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig, då kommer vi att bli lika honom. Ty då får vi se honom sådan han är. Och så kommer versen som åtminstone ger mig någon sorts kontur på det kristna livet. Var och en som har detta hopp till honom renar sig själv, liksom han är ren. Var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren. Så det här med att man ska träffa någon eller att man inte ska träffa någon. Ja, ni kanske känner igen er om jag beskriver hur det är vissa dagar för mig. Det finns vissa dagar när jag inte ska träffa någon och ingen ska komma och jag måste inte gå ut. Och jag går och skrotar omkring hemma halvklädd, bäddar inte sängen. Det spelar ju ingen roll. Ingen ska ju komma. Jag behöver inte tänka på något just. Jag tittar mig inte i spegeln. Borsta tänderna kan ju vara trevligt för egen del men inte för någon annans del. Det är ju ändå ingen som ska komma. Och på en gång förändras det. Om jag den dagen har ett möte. Jag ska ju träffa någon. Eller någon ska komma. Det är bäst jag bäddar sängen. Titta mig i spegeln. Kamma mig. Men detta med att rena sig inför Jesu återkomst, det handlar nog inte bara om att duscha och kamma sig. Det handlar om att städa upp i sina relationer. Att ordna upp så det ser skapligt ut. Så att vi får ett bra möte. Det präglar hela livet att det är ett möte framför och inte bara en ensamhet. Det här är en viktig sak, känner jag, i kristen tro. Det handlar inte om att utvecklas som individ bara, utan det handlar om en relation. Det är inte som den gamla grekiska mytologins Narcissus, som försjönk så i bilden av sig själv att han drunknade. Utan det handlar om att få spegla sig i någons blick, att vila i någons blick, att få se in, att få säga jag och du. Inte ett ensamt navelskåderi. Man kan inte mäta i utveckling eller mognad det som är ett möte. För det som är ett möte är just ett möte. Det är det kristen tro handlar om. Och det är det jag förbereder mig för när jag tittar mig i spegeln. För jag ska möta någon annan. Inte bara mig själv. Jag ska citera två kloka personer som har talat om detta. De brukar nog inte kombineras. Den ena är Martin Buber, en judisk filosof. Och det andra är Tove Jansson, en finlandssvensk diktare. Martin Buber skrev en bok som heter Jag och du. I den säger han att vi blir till som människor i mötet. Det är i mötet med den andra som vi blir människor. Vi kan inte bli det på egen hand. Och honom ska jag inte referera längre, för då kan det dra långt. Men samma sanning uttrycks faktiskt av Tove Jansson. Och jag funderade på vem som skulle kunna läsa den här texten åt mig så det blir på rätt språk. Men jag tror jag gör det själv. Hon berättar om knyttet. Som gick i sin ensamhet och hade hittat en fin snäcka på stranden. Och som ändå suckade. Hur kan det kännas sorgesamt fast allting är så bra? Och vem ska trösta knyttet med att säga lilla vän? Vad gör man med en snäcka om man ej får visa den? Och så händer i den här berättelsen ett under. För ute i Atlantens svarta vatten låg en ensam flaska och drev och drev. Och den flöt i land på udden framåt natten och in i den låg ett litet brev. Det var en sorgsen text och den var kort och namnet hade havet tvättat bort. Men knyttet satt och tydde ut det lilla som fanns kvar. Och över hela stranden lyste julimånen klar. Någon hade skrivit: jag är så rädd för morgons tjut och jag har ingen vän. Jag känner mig så övergiven nu i skymningen. Försök att lite trösta mig om du är stark och snäll. Jag är ett mycket litet skrutt och det är nästan kväll. Och så uppstår relation. Och ensamheten är borta om man har någon att visa sin snäcka för. Jag gör en djärv parallell. Att förkunna evangelium om Jesus, det är som att tala om att det har kommit flaskpost. Från någon som längtar efter relation med oss. Nattvarden är en sorts flaskpost som kommer till dig, ett erbjudande om en relation i liv och i död. Det är ett hopp om ett möte med honom som kommer till oss från framtiden och det färgar hela vårt liv. Den som har detta hopp renar sig som han är ren. Och så skrev jag till ett PS i mitt utkast. Det är egentligen att börja på en helt annan bibeltext, men den känner ni så väl igen så den kan bli bara ett PS. Jesus berättar om pojken som gav sig iväg hemifrån. Han som vi kallar den förlorade sonen. Han misstog sig två gånger. Första gången han misstog sig, det var när han gav sig in i fel sällskap och slarvade bort hela sitt arv. Sen insåg han sitt misstag och hamnade i svårigheter. Och då gjorde han sitt andra misstag. Han förberedde sig för att möta en sträng dom. Han skulle gå hem. Han var beredd att ta sitt straff och bli daglönare på fars gård. Han hade förberett en ursäkt. Han var inställd på slavarbete. Och så möttes han av en far som kom springande emot honom och tog honom i sin famn. Och tänk att den bilden vill jag ha kvar ifrån domsöndagen det här året. Det är en far som väntar på att få ta oss i sin famn. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, tack för dina ord och handlingar som ger oss en aning om livet och om framtiden. Led oss i våra tankar när vi orienterar oss i våra liv. När det gäller att veta vem vi ska lita på. Om vad som är sant om nuet och morgondagen. Tack för bilden utav far som väntar med sin famn varje dag och till slut.